Det finns slitningar här kring konstitutionens status i USA. Och där tror jag att det här museet, jag tror inte att de är oroliga för det, men det är någonting som ligger här i grunden och skaver hela tiden. Vilken roll har liksom konstitutionen i det amerikanska samhället idag som symbol? Jag tror att det har fått sig en törn under de senaste, så där, det är långsamt under de senaste decennierna och sen så potentiellt lite mer accelererande under senare år.
Det säger Adam Hjortén, historiker vid Svenska institutet för Nordamerikas studier vid Uppsala universitet. Och det får också avsluta dagens Vetenskapsradion historia. Vi är tillbaka nästa vecka ute i våra försomriga trädgårdar för att berätta om trädgårdens historia i Sverige. Missa inte det.
Vetenskapsradion historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Om 3 minuter ska vi få träffa norsken, svensken och dansken. Nu är klockan 7.
Här är Ekot. Nu har Hamas kommit med ett motbud till USAs förslag om en 60 dagar lång vapenvila i Gaza. Den terrorstämplade gruppen säger sig vara redo att gå med på att släppa gisslan, skriver israeliska medier. Men Hamas har egna krav på hur det ska gå till. Bland annat kräver man en permanent vapenvila och en öppen gränsövergång för invånarna i Gaza till Egypten. En restaurang i Nacka kommun har beskjutits, skriver polisen på sin hemsida. Polisen tror att skottlossningen skedde under natten men att ingen larmade 112. Skadorna upptäcktes vid lunchtid idag. Beskjutningen utreds som grovt brott mot vapenlagen och polisen undersöker också misstänkt övergrepp i rättssak för att se om skottlossningen hänger ihop med andra brott som restaurangen har utsatts för. Socialminister Jakob Forssmed riktar kritik mot flera kommuner inför att det imorgon blir tillåtet med gårdsförsäljning av alkohol. Han är kritisk till att det finns skillnader mellan kommunernas avgifter och handläggningstider.
Vi får signaler nu att avgifterna varierar från 3 000 kronor för ett tillstånd upp till 20 000 kronor. En sån stor skillnad är inte rimligt. Det här är rätt standardiserade uppgifter där vi har varit tydliga med vad som gäller för att vi inte ska ha stora kommunala variationer. Och handläggningstiden bör man klara på någon eller några veckor. Inte att inte de här tillverkarna ska kunna få besked under den här säsongen. Det tycker inte jag duger.
Från och med imorgon blir det tillåtet med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Men avgiftsskillnader mellan vad kommunerna väntas ta ut för handläggning av en ansökan om gårdsförsäljning, de är extrema, anser Jakob Forssmed. Och kommunerna har haft gott om tid på sig att förbereda sig på ett bättre sätt, säger han.
Det här har varit känt nu ett år att den här reformen kommer införas och här tycker jag faktiskt att flera kommuner nu bör se över om man inte kan snabba upp de här processerna och se över om avgifterna är rimliga.
Det sa socialminister Jakob Forssmed och reporter det var Anders Wennersten. Iran har skyndat på sin produktion av uran som är anrikat till en nivå som är nära den som krävs för att utveckla kärnvapen. Det uppger FN:s atomenergiorgan IAEA i en hemligstämplad rapport som flera nyhetsbyråer har tagit del av. Rapporten kommer i en känslig tid då Iran och USA har haft flera samtalsrundor de senaste veckorna i försök att enas om ett nytt avtal för det iranska kärnenergiprogrammet. Det handlar om uran som är anrikat till 60%, för kärnvapen krävs 90%. Ekot med Katarina Boive.
P1, Sveriges Radio.
I år är det 80 år sedan andra världskriget tog slut. Krigsåren och tiden efter kriget är förstås kända för sina tuffa förhållanden och villkor. Men ransoneringar och begränsningar gav också upphov till stora innovationer inom modet. Innovationer som påverkar hur vi klär oss än idag. Lyssna på Samtal med stil om hur kriget påverkade modet. När du vill i SR Play.
Och vi sänder också programmet här i P1 imorgon vid lunchtid 5 över 12. Samtal med stil. Nu är klockan strax 4:04, lördag kväll, och tid att träffa norsken, svensken och dansken plus...
En ny vecka, Åsa Lindeborg heter jag, och jag som vanligt med mig Hilde Sandvik från Bergen, Hassan Preisler från Köpenhamn och idag även Johan Strang från Helsingfors. Idag ska vi prata om de hycklande norrmännen med sin malliga olja. De tror att de är så gröna och sköna, men är de egentligen inte bara giriga egoister? Det här kan bli svettigt för Hilde, tänker jag.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Ja, Hassan, du fick ju en slags hävn nå nyligen. Vad är det med detta att Danmark kommer upp som en vinternation?
Ja, alltså Danmark slog ju Kanada i ishockey. Alltså det var... folk sammenligner det med at Færøerne havde vundet over Argentina i VM i fodbold, ikke? Altså Danmark er nu en ishockeynation på niveau med Sverige, Canada, Schweiz og jeg var lige ved at sige Finland, men det går ikke så godt for Finland jo på ishockey scenen.
Ja, Johan, nationens ære står på spil. Jeg troede dere var de liksom hare på isen.
Ja, Finland är väl det enda landet som där var ishockey faktiskt, alltså tillsammans med Kanada där var hockey faktiskt den stora sporten. Men jag skulle vilja säga att liksom en av bakgrundsfigurerna av det här danska hockeyundret är ju Petri Skriko, som är en finsk hockeyspelare som flyttade till Härning på 90-talet. Mm-hmm. Och det där, han var en stor stjärna där och stannade kvar för att träna det också. Så att jag säger att liksom den danska segern, så det är liksom Finlands förtjänst.
Det är så roligt med Hassan, för att han har aldrig sett en hockeyrink, en klubba, en hjälm. Han vet ingenting om regler och sådana saker. Men han blev väldigt kort expert på ishockey och gick all in för att vifta med sina rödvita flaggor. Grattis Danmark!
Tusen tack!
Ja. Vi behöver fler nationer som är intresserade av ishockey, så det är jättekul.
Och pröva att höra, I ska veta, vi har ju kun ett par ishockeyhallar i Danmark, ikke? Der er et par tusind mennesker, som spiller ishockey. Mm. Altså i Canada har man op mod 100.000 ishockeyspillere.
Ja, du er god. Du er
i Sverige har man 600 ishockeyhaller. Altså prøv at høre det. Altså det er jo mod alle odds, at vi kom så langt, som vi gjorde. Men du har ret, Åsa. Jeg blev ekspert og blev interviewet på svensk radio om Danmark som ishockeynation, og jeg fik gjort en klovn ud af mig selv. Fordi jeg var jo sikker på, at vi ville vinde alt. Altså, og så fik vi så massivt tæsk af Schweiz efterfølgende.
Ja, men som jeg troede, alle i Sverige troede, at Sverige skulle vinde. Alltihopa, så att det blev inte så. Ja.
Norsken, svensken och dansken.
Är den nordiska familjen i färd med att rakna? Vi snackar varmt om felles värderingar och samarbete och den nordiska modellen här hos oss i denna pan-nordiska familjeterapin. Men bak kulissene ser vi noe annet. Denne uken var det nordisk statsministermøte i Åbo i Finland, og i den forbindelse, Johan, skrev du en artikel der du rett og slett slår fast at det er spenninger i den nordiske familien. Slår det sprekker nå?
Nei, men det er kanskje til og med tvert om. Altså, vi hade ett statsministermöte alltså i Åbo nu förra under tidigare i veckan och det där det är liksom en del av det här programmet för det officiella nordiska samarbetet inom nordiska ministerrådet, så man har såna här möten varje år och Finland är ordförande i år, så man skulle bjuda in alla statsministrar, och en av de stora sakerna var då att Finland också hade bjudit in Ålands, Färöarnas och Grönlands liksom regeringschefer.
Ja.
Men förra året så hade Sverige låtit bli att bjuda in Grönland och det där Färöarna och Åland, vilket hade gjort grönlänningarna så pissed off att de hade bojkottat det nordiska samarbetet och dess möten sedan dess. Men nu verkar då alltså, det har kanske lugnat sig lite då. Eller i alla fall har ju då Finland, alltså Petter Jorpo bjöd in då. Och,
ja. Men du skrev på forhånd en artikel där du skrev att Färöarna och Grönland kapra dagsorden för det nordiska samarbetet om försvar och säkerhet. Vad menar du med det egentligen?
Ja, eller det som man har uppfattat det kanske i Sverige och Finland. För att man, alltså i bakgrunden finns det en sån här långdragen process där man försöker revidera Helsingforsavtalet.
Som är det, vad är en av det igen?
Det är det centrala nordiska samarbetsavtalet från 1962 som har reviderats några gånger efter det.
Det är som Nordens grundlag kan man säga.
Precis, det är ungefär
den, det är den som reglerar att nordiska medborgare ska behandlas lika när vi åker till varandras länder. Ja. Att man inte ska behöva visa pass och att man faktiskt, en gång i världen var det faktiskt så att nordiska medborgare kunde förvänta sig att få kommunicera på sitt eget språk i de andra nordiska länderna. Ursäkta, Johan, förlåt.
Ja, nej, men det är just sådana saker. Men sen också det där... Det definierar och reglerar liksom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådets verksamhet. Men för ett par, tre år sedan så ville de nordiska länderna eller Nordiska rådet då ville öppna upp Helsingforsavtalet för att man ville liksom använda den här hypen kring det nordiska för att stärka det nordiska samarbetet och skriva in utrikes- och försvarspolitik i avtalet. Men det här då... Eftersom Färöarna speciellt, men också Grönland länge har velat bli fullvärdiga medlemmar i det nordiska samarbetet, Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, så har de liksom utnyttjat den här processen till att stärka sin egen position. Och då liksom just för att försöka vilja bli, använda det för att skriva in sig som fullvärdiga medlemmar i det här.
Men det är ju,
och problemet är där då att Finland och Sverige kanske är lite sådär oroliga där att det där, då kommer vi att få två eller tre nya medlemmar som också kan liksom ha vetorätt för alla beslut som man gör. Och man tänker också liksom att hur kan man skriva in utrikes- och försvarspolitik i ett avtal om man samtidigt tar in två eller tre länder som inte har suveränitet på de här områdena. Så man ser många sådana här risker till att det här, det skulle försvaga snarare än stärka samarbete. Mm.
Ja, man kan också tänka sig att det blir en kvalitativt annorlunda konflikt mellan Grönland och Danmark. Mm. Om Grönland då ska behandlas som en fullvärdig medlem så kan jag tänka mig att det blir problem där.
Men det är något rätt gott med det här lige nu, ikke? Fordi det, jag vill egentligen säga att det är ett rätt genialt politiskt træk fra den danske regering og den danske chef for Nordisk Råd, ikke? Karen Ellemann. Fordi nu har vi ligesom vi har sparket bolden over til Finland og Sverige, som nu kommer til at se ud som om, at de ikke ønsker, at de her tidligere kolonier kan få ærværdig og ligestillet position i det nordiske samarbejde. Og nu er det ikke længere Danmarks problem, kan man sige, men et finsk-svensk problem, hvis Grønland føler sig marginaliseret.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Flere nye satellittbilder har den seneste tid vist en økt aktivitet langs Russlands nordvestlige grense til Finland og Norge, det skriver danske BT. Mens Donald Trump uttaler at Finland og Norge vil være meget sikre.
No, I don't worry about that at all. They're going to be very safe. Those are two countries are going to be very safe.
Men hva betyr det i praksis? Føler vi oss beroligere og trygge av dette?
Alltså trygga av det vad Trump säger eller?
Ja, alltså där. Både det Trump säger och upprustning längs gränsen. Det upprustas längs gränsen och ja, Trump säger slapp nu av.
ja. Nej, Trump gör inte mig överhuvudtaget lugnare på något sätt med det där. Jag har ju också följt med den här rapporteringen. Jag tror att SVT också, alltså Sveriges TV, hade en grej om det här för två, tre veckor sedan. Att det var vad heter det, upprustning längs gränsen och så. Vi har ju också haft en del luftrumskränkningar, alltså Ryssland har börjat bevaka sin skuggflotta, alltså de här vad heter det, tankrarna som kör fram och tillbaka i Finska viken och så här. Men det där, ja, i Skandinavien är det lite sådana här rubriker om att vi håller på att förbereda oss på det värsta, men det är ju nog inte liksom den där stämningen alls här. Alltså den finska responsen är ju kanske mer som så här att det har ingått i kalkylen när man gick med i NATO. Alltså, det är sådär att man går ju inte med i NATO, gör ett sånt drag och förväntar sig att Ryssland inte gör någonting överhuvudtaget, utan kanske tanken är ju snarare att det här är deras svar på det, och vissa försvarsexperter har sagt att de har till och med förväntat sig mycket mer än det här. Så
ja, men du ringar in så som diskussionen är i Sverige i alla fall. Och, man sa ju i Sverige väldigt länge att vi skulle gå med i NATO för att vi skulle bli tryggare, och sen så nu när vi har gått med så säger man att hotbilden har ökat mot Sverige. Så det är ganska förvirrande. Men jag blir förvirrad på ett annat sätt också, därför att man säger att Ryssland nu planerar en sommaroffensiv, men så säger svenska experter att det har de knappast resurser till. Det går dåligt för dem i kriget och sådär. Samtidigt som man säger att snart kommer de att ta även oss. Så det är ganska motstridiga budskap hela tiden. Men jag underskattar inte Putin igen. Jag har gjort det förut, men jag vill inte göra det igen. Jag tänkte att han var för smart för att gå in i Ukraina. Det var han inte, eller...
Alltså Finland har advart, alltså selv om stemningen sikkert, Johan, er som du sier, så har Helsinki Times i alle fall skrevet at Finland advarer om at Russland kan utgjøre en trussel mot NATO i løpet av 5 år med økt militær aktivitet nær grensen.
Ja, helt sikkert. Og hvad hedder det? Det understøttes af det danske forsvars efterretningstjeneste, ikke? Som siger, at at Rusland vil være i stand til at igangsætte de her offensive tiltag mod nabolande i løbet af ret kort tid efter især efter en ukrainsk krigsafslutning. Jeg synes, der er sådan en finsk generalmajor, der hedder Sami Nurmi, som udtaler, at der er moderate forberedelser, når det gælder om opbygning af infrastruktur op imod den finske og svenske grænse, ikke? Især den finske. Men det, han så pointerer, det er, at det betyder, at når krigen i Ukraine forhåbentlig slutter, så vil man skulle bringe de her styrker, som har kæmpet i Ukraine, tilbage til grænsen mod Finland. Ikke? Og så har man jo lige pludselig en helt ny situation. Og det synes jeg, altså der kan jeg mærke, at mit hjerte begynder at hamre angstfyldt. Ikke? Det synes jeg er vildt, men samme frygt deler man åbenbart ikke i Finland, kan jeg forstå.
Ja, nu finns det ju där, men alltså, det är ju den här sitta samita tilla, säger vi på det där.
Vad sa du, jenta?
Sitta samita tilla, alltså man får det man beställer, som man bäddar får man ligga.
Ja, alltså, som man bäddar får man ligga.
Så där, att om man går med i NATO, så det där, så alltså det finns ju en orsak till att Finland inte gick med i NATO förrän det här. Och det var just att man inte ville se en upprustning, eller man inte ville uppleva sig som ett hot. Men nu har man gjort den här kalkylen, och så får man leva med det.
Men kan ni bara ta en runde på hur optimistiska / pessimistiska där det är?
Jag ser väldigt mörkt på framtiden. Alla pratar om ett krig. Det är precis som inför första världskriget.
Det har du sagt någon gång.
Vi pratar om det så mycket så att vi är beredda på det snart. Det finns inget motstånd.
Ja.
Ja, vad tänker du på? Vad optimistisk och pessimistisk vi är i förhåll till framtiden eller i förhåll till Finland? Eller
ja, nej, alltså i förhåll till den situation vi snackar om nu. Som ju handlar om upprustning längs gränsen och möjlig aggression. Jamen, altså, i større deler af Europa, da?
Jamen, jeg synes jo, det som vi på dansk kalder rettidig omhu, ikke, er det, som Finland udviser i den her situation, og det gør mig meget begejstret. Altså, jeg har en teori om, som mange andre også har, at rettidig omhu er det, der sikrer os mod katastroferne. Ikke? Mm. Og jeg synes, det giver mig ro at studere Finlands reaktioner på de aktiviteter, der sker i Finland, fordi jeg har en idé om, at, eller de aktiviteter, der sker i verden, fordi jeg har en idé om, at Finland har nærmest en urevne til at gennemskue, hvad det er, der skal ske om lidt, ikke? Som kommer af historiske erfaringer. Så jeg har det lidt som om, at jeg bare skal læne mig ind i Finlands trygge favn, så kommer alting til at gå.
Mumi mamma.
Mumi mamma.
Jakob, tror du om det, Johan? Är du villig att ta den rollen på dig?
Ja, herregud. Nej, kanske inte alltså faktiskt. Men jag håller liksom nog med Åsa där att den här krigsretoriken är ganska så där, vad heter det, oroväckande. Men det där, och där är ju också en sån här, liksom, där kan jag vara lite orolig att Finland har, alltså att Finlands allierade talar på ett sätt som inte gagnar Finland alltid. Alltså jag menar, just. Finland har ofta en mycket mer balanserad ton i sin liksom retorik kring krig och fred och sånt här. Men sen när Finlands allierade säger att vi inte har fred nu till exempel,
så känns det
som om man gör Finland en björntjänst.
Mm. Jag är helt enig, och jag har tänkt mer och mer på den retoriken vi generellt brukar, och jag läste Mikael Jalving, klassisk nationalkonservativ skribent och samhällsdebattant i Kontrast, som också är nationalkonservativ tidskrift, som skriver med stora bokstäver, det är midnatt i Europa nu. Och han snackar här med, det är en podcast, han snackar med professor Bent Meyer Sørensen om Sørens bok De gränslösa, varför den europeiske civilisation tappte sin motståndskraft och hur vi återvinner den. Och så tänkte jag på alla de som nu påstår att vi lever i en fryktlig del av världen, eller att det går så dåligt att det är midnatt här. Och så tänker jag att vi lever ju trots allt i en av de bästa stedene i verden. Og jeg forstår ikke hvorfor vi skal drive med en slags kulturpessimisme før det viser seg at alt vi gjør faktisk kan rakne. For det er faktisk ikke situasjonen. Denne uken her så leder jeg en såkalt press freedom dinner, en pressefrihetsmiddag i Oslo. Der stod det journalister på scenen som jobber i de delene av verden der det virkelig er ille. Og det var en applaus som sto i taket når en hører de snakke. Det er svært få plasser i verden vi kan sitte sånn som dette her. Vi kan være levende uenige, vi kan si hva vi vil, og det gjelder også store deler av Europa. Og denne her slags undergangstonen som kommer både fra ytre venstre og fra ytre høyre, av og til så blir jeg rett og slett bare drittlei.
Men jag skulle inte säga att den är typiskt ett ytterpåstående. Den liberala pressen i Sverige som dominerar hela landet, plus public service, har ju den här beredskapsjournalistiken hela tiden.
Ja, men det är en ting.
Att kriget är nästan snart någonting nödvändigt. Inte bara den står och bankar på dörren, utan det är också någonting som vi faktiskt måste finna oss i.
Så men det var inte det jag snackade om här nu egentligen. Det var inte bara den beredskaps- och krigsretoriken. Det var suttreretoriken. Om att vi är så nu vi har undergravd oss själva, vi är blivit så svaga. Det är midnatt i Europa. Där är i stedet for å tenke, ok, hva med at vi i denne delen av verden, og særlig Nordens rolle, kan være å presse Europa mer mot en realpolitisk ærlighet? Der kan vi ta utgangspunkt i Finlands og finsk retorikk.
Men jeg synes faktisk, Åsa har rett i sin innvending, ikke? Fordi det er faktisk fra, jeg synes det er fra midten, altså fra mainstream, at alarmismen lyder højest, ikke? Og jeg synes også, at vi i vores program her ligesom er med til at understøtte den alarmisme ved hjælp af vores bekymringer, som vi udtrykker uge efter uge. Og det er måske rimeligt nok, ikke? Men altså, det jeg ikke tror, vi forstår, det er, hvor begejstret den politiske højrefløj er lige nu. Altså, konservatismen bobler i de nordiske nationer, men i Europa generelt, ikke? Fordi man pludselig føler, at man har et momentum, man ikke har haft i årtier. Altså, liberalismen har sejret og hersket, og lige pludselig så kan konservatismen igen kom til orde og sige, se, liberalismen var ikke en sejr, den blev faktisk fundamentet for vores undergang. Ikke? Vi lever i
undergang, ja, men hvilken undergang?
Vi lever i tiltagende tomhed og selvhad. Ikke? Ja. Og det, vi har brug for, det er at genopbygge, altså at fylde tingene ud med indhold og selv kærlighed, ikke? På national plan. Det op og europæisk plan mere overordnet. Det er jo det, den politiske højrefløj mener, når de refererer til Thomas Helmis sang, Det er midnat nu i Europa, så er det ikke som en undergangstone, men som en vækkelses, hvad hedder det, melodi, ikke?
Jag kommer att tänka på det här, den här kritiken av Sverige som vi har haft under de senaste liksom 20 åren från resten av Norden, liksom just om Sverige som det här jätteliberala landet som har blivit, ja, varit för liberal för sitt eget bästa och så här. Tidigare projicerade den konservativa högern i Skandinavien liksom sina liksom mardrömmar och dystopier på Sverige, men sen har Sverige också gått väldigt långt höger ut, så nu måste man projicera det på hela Europa liksom, och hela västerlandet på något vis.
Men jag ser ett tydligt skifte, alltså för framtiden där kommer frihet inte till att bli det centrala ideal längre.
Det tror inte jag heller.
Det är någon andra ting som får en primär värdi.
Och det där jag tänker att vi är i färd med att kasta ut kanske något av det som är vår alltså superkraft på många måter, evne till faktiskt att kunna förändra sig. Och den friheten vi har till att sitta här och snacka, hvis vi kaste det på båten, så kaster vi selve kjernen i den nordiske modellen også på båten. Og jeg blir mørkredd av tanken på å forskuttere. For å si det sånn, jeg er like mørkredd av tanken på å forskuttere frihetens undergang som jeg er av å forskuttere at krigen kommer. Det gjør meg like urolig.
Men de henger jo ihop.
Nettopp. Så, den gör det.
Men nej, jag skulle säga att friheten den sitter trångt till nu.
Men vi har den ju, det är det jag menar. Vi har den och då kan vi visa kan... att vi faktiskt brukar den.
Jo, men frihet som... alltså,
den friheten har ju funnits i väldigt många länder och sen har den liksom degraderats väldigt, väldigt snabbt i fria och demokratiska länder. Så det här är ju... Det snävas in minst i Norden, men det snävas in i hela världen. Och även i våra länder.
Men det är, där jag
det är ju någonting som händer och har hänt de senaste 20 åren som vi faktiskt måste ta på allvar, tänker jag.
När du, Åsa, snackar om att det är inte motståndskraft, så tänker jag att det här motståndskraften bör ligga.
Alltså i kampen för frihet.
Ser du en fredsrörelse, en alltså en rörelse för nedrustning? Att man liksom, att vi ska bygga upp välfärdsstaten istället för att dra ner den, att vi ska förstärka de demokratiska fri- och rättigheterna istället för att tumma på dem i säkerhetspolitiskt syfte eller vad det nu än handlar om. Det är ju den utvecklingen som även de liberala demokratierna i Norden har gått, samtliga länder.
Alltså jag tror att den politiske højrefløj, altså konservatisterne, har ret i, at de siger, at den ekstreme liberalisme, altså det, at man ligesom har friheden som det bærende princip, er noget, man bedst kan tillade sig, når der er ro og fred. Og det bliver rigtig svært, når der er utryghed og pres, ikke? Indre eller ydre. Mm. Og når der er det, så vil man begynde at slutte op omkring nogle andre ting. Altså de ting, som understøtter ens klan, ens nation. Altså det, som illustrerer et fællesskab, som man vil være villig til at gå i krig for, at dø for. Ikke?
Og der håber jeg i alle fall, at det fællesskab inkluderer nogle naboer.
Ja. Absolut.
Ja, men också det kan ju också vara liksom ett fällskap som inkluderar vissa värderingar som
Nettopp.
Frihet.
Och det är det. Och tack Johan, för det. Tack Johan, för det är nettop det jag savnar. Det savner jeg så intenst. At det er det mye av det som Norden kan gjøre, er å presse nettopp Europa mot mer både realpolitisk ærlighet, men også å si at vi står for noen verdier.
Hiss og diss.
Ja, vi har kommet fram til ukens hiss og diss, altså hva vil vi rise og hva vil vi rose fra uken som gikk? Åsa?
Ja, veckans hiss går till en dansk-tysk tv-serie som heter Other People's Money. Och man kan se den på SVT, men jag tror faktiskt man kan se den i hela Norden. Och där kan man se den dansk-svenska skådespelaren David Dencik bland annat. Det är bra tv-serie är det. Veckans diss. I Sverige har vi ett parti som heter Liberalerna och de sitter i regeringen och de kämpar för sitt liv. Och den här veckan så har de föreslagit att man ska terroristklassa kvinnohat. Det finns ingen gräns numera för vad som kan terroristklassas och frågan är vilket syfte. Mm. Ja, Johan.
Ja. Ja, min hiss går faktiskt till hans majestät konungen.
Den svenska på, eller den norska?
Den svenska, som på regeringskansliets uppmaning har gett den kungliga Nordstjärneorden till Sanna Marin och Jens Stoltenberg för deras extraordinära insatser för svenska intressen. Så man kan vara av vilken åsikt som helst om NATO så här, men jag tycker att det är fint att svenska statsmakten erkänner att man har fått liksom lite draghjälp, att man inte alltid är den som drar. Dissen går till Expressen, den svenska tidningen som valde att publicera en video som den här gärningsmannen i förra veckans knivdåd i en skola i Pirkkala utanför Tammerfors. Han hade lagt ut en video på nätet just förrän han gick ut och knivhögg fyra tjejer på skolan. Och polisen hade explicit bett allmänheten och medierna att inte sprida den här videon. Och det där ändå valde Expressen att göra det.
Hassan.
Ja, min uges hiss går till en dansk film som jag var inne och se i biografen igår till gallapremiär. Den heter Sønnike. Og Sønnike er sådan et kæleord for søn. Og den handler om forældreskab og kærlighed. I et område på Fyn, som man kunne kalde et udkantsområde. I den her film er der ingen stereotyper, ingen opdeling mellem gode og onde mennesker på baggrund af køn eller penge. Eller ingen lette løsninger. Ikke noget af det, vi så i Netflix-serien Reservatet. Bare stor, stor kærlighed til karakterer og dermed til mennesket. Og jeg græd mig igennem den her film. Min dis går til DJ Heunicke, vores miljøminister, som jo hvert år på folkemødet står og DJ'er. Nu besluttede han sig for uden for folkemødet at synge en rap, som var en kritik af det danske fiskeri. Og det var så pinligt. Og hvis nogen på noget tidspunkt har tænkt, at det er forkert at fiske med bundtrawl, så blev de i dette øjeblik overbevist om, at det er mere forkert at være miljøminister og stå og kritisere bundtrawl ved hjælp af en rap. Og du, Hilde?
Husker dere, at vi snakker om, at Stortinget var i ferd med at vedta en kriselov med meget vide rammer for beordring af alle civile i Norge i en krisesituation? Loven blev satt på hold efter at just professor Benedikte Moltemyr Høgberg hamrer ned lovforslag som grundlovsstridig, blant annet i et Facebook-indlæg, som gik viralt. Nå et nytt lovforslag på trappene. Professoren er hørt. Blant annet så heter det nå at det er landets selvstendighet som må være trua, ikke kun sikkerhet. Og jeg må si at jeg elsker at vi lever i et land der gode faglige innspill og tas til følge. Det betyr det er faktisk en motstand, og den virker i frihetens tjeneste. Min diss. Abida Raja, som blev kjent efter at hun skrev boken Frihetens øyeblikk om et liv i vold og overgrep, er nå i en rettssak mot eksmannen, som er tiltalt for vold, trusler og overgrep. Svært alvorlig rettssak, en sak som handler om vold i nære relasjoner, æreskultur og hvordan det fortsatt lever i det skjulte. Han nekter straffskyld. Men mens pressen har stått i kø for å følge rettssaken, en annen familievoldssak mot med Ingebrigtsen-saken, disse løperne, så har norske journalister latt denne saken forbigå nesten i stillhet. ifølge Sara Gaulin, som leder LIM, som er likstilling, integrering og mangfold, hun har fulgt dette for Nettavisen, den eneste, som sier at når en kvinne som har bidra bryter stillheten, både offentlig og juridisk, så utfordrer hun selve strukturen I æresbasert kontroll. Og det krever en enorm styrke. Det har satt masse familier på benkene, men altså ingen presse. Aktor kom denne uken ut med påstand om 18 år I saken.
Hiss og diss.
I boken Norge-paradoxen går den svenske journalisten Lisa Röstlund rett I strupen på Norges grønne selvbilde. Hun spør, Norge egentlig en klimanasjon, eller bare verdens best kledde oljeprodusent? Et av paradoxene hun legger frem hvordan kan et lite, fredelig land med verdens største pensjonsfond bygge opp olje, samtidig kalle seg klimaleder? Og også, du har jo lest boken. Kan du gjengi kritikken mot Norge sett fra Sverige?
Ja, det kan jeg gjøre, men jeg måste først bare säga det at Lisa Röstlund en kollega til mig på Aftonbladet og även en kompis. Jeg måste...
Du har sagt det.
Måste säga det. Med detta sagt också så ska det här inte hindra någon av oss att prata fritt om boken utan vad vi tycker om den. Lisa Röstlunds kritik är ju den att Norge tänker om sig själv att vi är så gröna och progressiva och sunda och snälla och man vill bli beundrad för att man går först I den gröna omställningen. Men, säger Lisa Röstlund då, nej, norrmännen är egoister. Ett land som är fullt av klimatförnekare och att den här oljan som man pumpar upp inte alls grön, även om den pumpas upp med förnybar energi så är ju utsläppen av oljan densamma. Hon säger att det här är ett orwellskt nyspråk. Som man håller på med. Och oljefonden, säger hon också, investerar I bolag som drivs av fossil energi. Och hon tycker att det här är ett land som är fullt av hycklare helt enkelt. Norrmännen älskar själv sin natur men bryr sig inte om andras. Norge har till exempel 4000 frackingbrunnar I Appalacherna. Oljefonden har också meddelat att man kraftigt ska sänka sina ambitioner att investera I förnybar energi. Samtidigt som man kan oja sig över att Donald Trump har sagt upp Parisavtalet. Så slutsatsen är att det är en hycklande nation, säger Lisa Röstlund.
Mm. Jag syns, alltså, hon, Lisa Röstlund, hon, alltså, det är en solid kritik. Nu har jag inte läst boken, men jag har läst om boken och flera intervjuer med henne och sånt. Och hon illustrerar ju hur oljan är trängt in I allt, alltså inte kun I den norske självbevissthet som sådan en form för filter mellan sig själv och verkligheten, ikke? Men också in I välfärden som finansieras av oljefonden, alltså forskning, konst, kultur och sport sponsoreras av oljeselskaber, ikke? Det nye operahus I Oslo, Munch-museet og så videre. Altså og de her penge som man som Åsa også var inne på, ikke? Som man pumper ind I at prospektere og bore efter mere olie, ikke? Og statistisk kan man bare se at Norge har skåret langt mindre end nogen andre nordiske lande i udslippene I forhold til de klimamål, man sætter sig, og som man taler om hele tiden. Og hvad fanden alt der sker? Altså i Norge har man åbenbart besluttet sig for at have en form for greenwashing ved hjælp af fornægtelse, eller hvad? Altså hvad er det ligesom, der sker inde I de norske hjerner? Hvorfor siger man ikke bare, fuck klima, vi pumper olie, og det vores ret, vi vil være rige? Vi vil være rige røvhuller.
Klart det lett å kalle Norge dobbeltmoralsk. Vi har tjent godt på olje I 50 år, og vi lever fortsatt på noe som både Europa og Norden avhengig av. Mm. Og det jo det som det dobbelte her. Vi kan høre klipp fra samtale med Julie Forkammer, som driver noe som heter Klimakultur, I samtale med Röstlund, der Röstlund altså sjokkert over en gruppe som hun har oppsøkt, som kaller seg for Petro Ladies Club, og Forkammer kaller dette for Petroganda.
Som svensk, når man ser det her, og når jeg har berettet for svenskar om Petro Ladies Club så skrattar alla och tror inte att det är sant. Men i Norge tror jag inte att man ser att det här är galet.
Nå har jeg jo sagt før at det å motta moralisering fra Sverige, det nytter veldig sjelden i Norge.
Ja, precis.
Det, det funker sjelden.
Det er kanskje det siste man vil.
Det funker
men
veldig.
Men hva hvis den kommer fra dansk side?
Altså,
men,
hvis... Og det fungerer jo mye bedre, det har vi jo okay. Bare enige om. Yeah. Men hvor... Og nå stiller jeg dette spørsmålet helt åpent.
Mm.
For hvor vanskelig er en reell omstilling faktisk. Altså vi har et samfunn som er bygd opp på olje gjennom veldig mange ti år. Industrien er der, det vi kan er der, i tillegg så leverer Norge noe som dere og resten av Europa er helt avhengig av. Johan, for eksempel Finland, var avhengig av russisk energi, russisk gass, og i veldig stor utstrekning og måtte snu fort og nå har han jo fått på plass atomenergi og bra er det men jeg har i mellomtiden vært ganske avhengig av Norge og Nordens nordiske energi svensk industri for eksempel er helt avhengig av norsk olje har vært det gjennom veldig mange ti år På grunn av norsk olje så er det bygd opp veldig store industrimiljøer i Sverige. Og i tillegg så er det også sånn at dette såkalt oljefondet da, investerer og har også ganske stor betydning for utviklingen av Sverige. I tillegg til all eksport og kjøpekraft som har gått over grensene. Og så kommer den rene moralske imperative, for poenget er ja, vi må skru ned for fossil energi i verden. Altså det er det ingen tvil om at en må gjøre. Det kan en bruke de ressursene som, altså det kan en bruke den kapitalen på. Nå gjør det på en måte blir drevet gjøn med at Equinor bygger havvindmøller i New York, som Trump først ville stoppe, og nå skal de bygges allikevel. Men det er altså ekstremt reelle dilemmaer her, fordi det er lett å være moralsk på andres vegne. Men hvem skal forsyne Europa energi i overgangen? Og hva skjer med EUs grønne industriprosjekter uten den stabile energiforsyningen som Norge bidrar med både med gass og med vannkraft?
Det er jo jättearbetsamt når noen fra et annet land kommer og skriver den på nesen og så der. Skal forsvare Lisa at hun... har ju skrivit väldigt mycket om den svenska klimatpolitiken också som hon är väldigt, väldigt kritisk till. Ja. Och skogen och även den stora korruptionen på det här stora sjukhuset Karolinska. Så att det är inte så att, det är, att hon är okritisk till det som sker i Sverige. Men det jag tycker väl blir intressant, alltså det, hon ringar in ändå den här, man kan kalla det hyckleri eller dubbelmoral eller reella dilemman. Som är lite olösliga kanske, men det jag fastnade för, en uppgift där, den kanske inte stämmer, men ändå att hon menar att Norge är fullt av klimatförnekare. Man säger så här, vi går först i den gröna omvandlingen, men samtidigt som man, vilket ju är omöjligt med den här oljeindustrin som man har, samtidigt som hon menar då att de flesta i Norge är ointresserade av klimatförändringar. Mm. Skulle du säga att det är... Ja, förlåt Hassan.
Nej, jag vill bara säga att det är en helt särlig form för norsk klimaförnekelse. För den handlar ju inte nödvändigtvis om att man i Norge säger att klimatet inte är truet. Den handlar bara om att man i Norge säger att vi gör riktigt mycket för klimatet.
Just
och det är ju det där är paradoxets kärne. Alltså det är ju, vad heter det, önskvärdigt att man från norsk sida framlägger tingene som Hilde gör nu. Inte för att undlade att påtage sig ansvaret för omställningen, men för att säga det reellt som det är. Ikke? Men och det är måske det paradox som är svårt för oss utanförstående att stå och kika på. Ikke? Det är att man i Norge både kan säga en hel massa ting om grön omställning och klimainsatser och så vidare, och så samtidigt handle som man gör, så blindt som män gör.
Ja, precis. Det är ju exakt den där dubbelmoralen. Det är ju inte, liksom den här frågan om hur vi ska klara oss. Där finns det ju liksom jättevalida argument att vi fortfarande är beroende av den norska oljan och sånt här. Men det är att man går omkring i tron, eller att man inte sådär explicit mer att ta tjuren vid hornet och säger att ja, vi vet att det här är skit och det där, men vi gör det ändå liksom och berättar en lite mer nyanserad berättelse. Istället byter man liksom namn på Statoil till Equinor på något vis för någon slags greenwashing-grej och så här.
Yeah. Och så må bygga havvindmøller och så vidare, jag mer in i energi. Men alltså min upplevelse, men kanske det här i sitter, är att denna grön politiken har blivit skrudd ganska kraftigt. Alltså det du kallar dubbelmoral, Johan. Mm. Att retoriken är annorledes, och det skedde också efter krigen i Ukraina. Mm. För det blev så tydligt att Norge höll på med olja och gas. För det var något som en nog faktiskt trengte. Jag tror det problemet jag har med boken, som är viktig och som är god, är att den inte helt anerkänner komplexiteten. Mm. Och den komplexiteten, den är också existentiell, men den är inte existentiell kun för Norge. Alltså efter invasionen av Ukraina och Finland för exempel brott mot det skifte kurs, och norsk gas och nordisk energi som samarbete blev helt avgörande. Det samma sker i Sverige och det samma sker i Danmark. Och så är det en jättestor utmaning för Norge. Det som är den största utmaningen för Norge är att vi har för stora och tunga sektorer som är, det är inte differentierat nog. Vi har inte nog ben att stå på. Och det tror jag också kan göra oss ängstliga.
Just det, ni har lax och ni har olja. Och
ja,
men,
sant?
Men det förstår man ju, Hilde. Det är ju fullt förståeligt. Ikke? Men det der er svårt att förstå, det är att måden att dele med den komplexitet i Norge på är vid att lyve, ikke? For sig selv og for sine naboer. Og jeg synes, at for at vende tilbage til Johans, paraplybeskrivelse af det nordiske i denne her sammenhæng, ikke? Så synes jeg netop, at vi som søskende til hinanden, søsternationer, har det ansvar at gøre hinanden opmærksomme på dobbelte standarder. Og det er jo det, som svensker, nordmænd og finner også gør i forhold til Danmark i forskellige sammenhæng, som Johan var inde på nu i forhold til selvfortællingen i Danmark i relation til indvandringen, ikke? Og så videre. Altså, men, det er vel netop vores...
Får jeg ställa en jättesvår fråga, Hilde? Alltså vi alla fyra som sitter här, eller vi tre från icke-norska länder, så i vår nationalberättelse så ingår det många saker som vi är väldigt lite stolta över, som vi skäms för. Alltså vi har gått igenom processer i vår historia som vi verkligen... Vi har gjort, våra länder har gjort saker som vi inte är stolta över. Starta krig och det där, ja, tvångssterilisera folk och whatever. Alltså det finns en sån här en tanke om att vi har gjort saker som vi inte är särskilt stolta över. Där kan jag liksom, vad är den berättelsen i Norge? Vad skäms man över?
Alltså en har ju hela den samiska historien på akkurat samma måten, och där har en sannhets- och försoningskommission. Där var en nyligen en lista över allt det som statsministern har bett om tillgivelse för över lång tid. Så det jag tror inte Norge skiljer sig väldigt ut där. Men det jag tror Norge skiljer sig lite ut ifrån Danmark och Sverige och Finland på är att det är en självidentitet av att vara ett land som slåss sig fri, sant? Alltså det där fri, det när man snackade om nationaldagen så var ju det sån klassisk exempel på det. Det är en frigöringsdag. Och det att en är liten men tuff och pragmatisk. Det ligger någonting där. Och jag tror alltså ett begrepp som skam det ligger der, men ikke på den måten som når jeg hører for eksempel Åsa snakke, som begynner nesten en kvar setning med å si unnskyld. om det er liksom vi kan ikke snakke på vegne av nasjonen. Nei, men vi har snakket om skambegrep altså. Fordi at den moraliserende skammen har jeg jo heller ingen tro på. Den liksom pragmatisk tilnærmingen til oljen kan, altså det er jo nylig at den begynte å snakke om hva oljen faktisk betydde i Norge. Da den tv-serien Lykkeland kom, så var det første gangen faktisk visualiserte en historie rundt Norge. Og jeg er fra Vestlandet. Hadde jeg vært en sånn Oslo-bu, holdt jeg på å si, hadde jeg vært på Østlandet. På Østlandet så har en ikke den her konkrete følelsen. Jeg husker, jeg var 10 år da Alexander Kielland-plattformen, den kjempestore ulykke, et bein knakk, mange, mange mistet livet. Det var en enorm traume på hele kysten og på Vestlandet. Mm. Vi kjenner alle noen som jobbet i oljen, og som var ute, fedre som var borte. Vi kjenner, altså vi vet om historien om dykkerne som rett og slett måtte offre med sitt eget liv. Det er så mye i denne historien her som også må fortelles, som heller ikke er fortalt enda på en skikkelig måte.
Det er klart. Men jeg tenker også, altså, når jeg var barn så då, på 70-tallet, då, vi pratade ju om Norge fortfarande som ett fattigt land. Alltså Norge var ett av Europas absolut fattigaste länder.
Nej, det är inte sant. Så det är historiskt.
Ja, det var så vi pratade om det. Ja, så får ni den här oljan och ni blir fruktansvärt rika. Jag förstår att ni är tacksamma för den här oljan. Och jag tycker också att det är bättre att vi använder den norska oljan än den ryska oljan och gasen och sådär. Men jag kan förstå. Men alltså det finns ändå någonting.
Alltså det är ju inte bättre för klimat om man bruker den ena eller den andra oljan.
Nej. Det är bara säkerhetspolitiskt och moralt. Men det finns ändå någonting i Lisas bok som jag tar med mig därifrån som är gaskramande, och det är ju att 97% av alla produkter i världen består av olja eller är gjorda med hjälp av olja. Vi är alla förgiftade av den här oljan. Så det stora gröna skiftet handlar ju om hur vi alla ska ställa om oss. Det handlar inte bara om att Norge ska ta ett ansvar, och jag gör ju inte det själv.
Men altså, her er det sånn, Sverige selger skog og kjøper gass. Danmark selger svin og kjøper strøm. Mm. Norge selger olje.
Kjøper altså, strøm? Hvordan?
Altså, ifra oss? Eller, både gass
vi jo,
og...
Vi er jo rett godt selvforsynende.
Nei, og herlighet. Men dere er helt avhengig av Norge, faktisk. Helt avhengig av Norge. De tallene har jeg sett, så de kan jeg finne frem til.
Okay. Hilde prater som om hun sitter i en tribunal her nå.
Nei, men jeg bare sier det. Altså, det er den kompleksiteten, det jeg tenker, er, jo, men, må opp på...
Men det, jo, men, de her er
men det handler om narrativet, det her. Ikke? Ja. Mm-hmm. Og Hilde, du opsummerer jo ret godt ved at fortælle, at hver enkelt nordmænd har en onkel, som brækkede benet, mens han gravede olie op af undergrunden. Altså, det er jo et narrativ, ikke? Mm. Og i forlængelse af det...
Vestlændinger, ikke de
på Jo, og så taler du om skam, ikke? At det er ikke nogen god motor. Jeg mener, skam er en fin motor. Selvfølgelig ikke den moraliserende præsts nedkaldelse af skam over sine bysbørn. Det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler om den skam, som ligesom kommer af, at man handler forkert, eller at man handler i uoverensstemmelse med narrativet. Ikke? Og jeg mener bare, I kan ikke både blæse og have mel i munden. I kan ikke have en positiv klimafortælling, samtidig med, at I graver olie op af undergrunden på den måde, som I gør i Norge. Og det er jo det, Norges paradokset handler om i sin essens.
Mm. Og det der, jeg oplever, at retorikken er skrudt ganske kraftig ned. Mm. Jeg vet ikke, om det stemmer. Men jeg er jo helt enig med deg. Men jeg har en praktisk tilgang til dette, så jeg snakker jo på ingen måte på vegne av alle nordmenn, som sikkert både føler og tenker både det ene og det andre.
Lad os se reaktionerne på dette, afsnit af norsken, svensken, dansken og finden. Ikke? Det kan være, at vi får lytterstorm.
Jeg siger som... Jag säger som den här, vad heter det, PG Gyllenhammar som var vd för Volvo på 70-talet när man diskuterade ett samarbetsprojekt mellan Volvo och Statoil då. Där man skulle liksom, ja, göra både bilar och bränstoff. Så PG Gyllenhammar gick in i de här förhandlingarna och sa, nå, vad ska vi göra med den nordiska oljan? Så det är väl det som är frågan.
Men jag menar ju helt sån konkret att vi ska bruka den möjligheten den har och nettopp det att den har både ett fond då, som är en av de få nationer i världen som har och någon finansiella muskler så har vi faktiskt möjlighet att göra något med det.
Men alltså grejen är den att om jag bodde i Norge så skulle jag också säga ta upp all olja. Det skulle jag
det säger sig. Det säger
sig. Inte det. Nej, men jag är rädd att jag skulle tänka så för här gäller det bara pumpa av helvete.
Nej, men jag tänker
drill baby,
och lägg pengarna på hög och sen så kan Norge vara ett säkrat land. Jag skulle i alla fall ha svårt att säga någonting annat.
Nej, men jag tänker att vi nettopp, det ger oss
en... För girig så som världen ser ut nu.
Det ger oss ett ansvar, tänker jag.
Ja, men ni tar ju inte det. Ni tar ju inte det ansvaret. Det är väl det här handlar om. Bättre bara säga som det är. Vi vill ha de här pengarna.
Det vill jag se.
Ja. Men nu är det väl lite att ta sitt ansvar att vad heter det, att borra upp oljan och sen försöka använda den för det där goda ändamålet.
Ja, men absolut, men väldigt mycket, det visar Lisa Röstlund, så oljefonden investerar i verksamheter som drivs av fossilt bränsle.
Just det.
Nu kom också den här veckan att norska oljefonden har satsat rätt mycket pengar på israeliska vapen, men det var inom parentes.
Den diskussionen är en egen diskussion för sig.
Det är en egen diskussion.
Du lyssnar till norsken, svensken och dansken.
Unge, ressursstarke nordmenn med innvandrerbakgrunn vil hjem, ikke til foreldrenes opprinnelsesland, men til steder som Dubai og Qatar. Der finner de luksus, tilhørighet og frihet fra det de opplever som en evig utenforskap i Norge. Men hva sier dette om, ja, jeg tror ikke bare Norge, men Norden, og hva frihet er det egentlig de unge søker i autoritære stater? Hva tror dere?
Altså, jeg bliver rigtig irriteret over den her udmelding. Jeg har det sådan, tag afsted, hvis du vil bo i Qatar eller Dubai, og du kan leve der med din samvittighed i behold, så gør det. Altså, jeg har set masser af skildringer, aktuelle skildringer fra danskere, som flyttede derned og tænkt, at her ville de kunne leve i skattefrihed, luksus og komplet frihed, og så opdager de shit, mand. Rent socialt alene er det nærmest umuligt at eksistere, ikke? Og de der paradoks, så for at opsummere på dagens tema, paradox, ikke? De er, som man skal leve under hernede, når man ved, hvordan migrantarbejdere bliver behandlet, det er vilde paradoxer, ikke? Man skal eksistere under. Altså de fortællinger, ikke? Migrantarbejderne har ikke fået det et hak bedre efter VM. Altså der er intet forsvar for menneskerettigheder, frihedsrettigheder osv. Men gør det. Altså hvis du føler, at det er vigtigt, at du kan iklæde dig din hijab og med i total frihed, og det er det primære for dig, så flyt til Qatar eller Dubai by all means.
En av de som har reagert kraftig er politisk redaktør i Nordlys, Maja Sojtarik. Disse advokatene og doktorene drømmer om Qatar og andre steder der de kan passe bedre inn. De minner på mange måter om skatteflyktningene som har tatt milliardene de har tjent på norsk allemannsrett til Schweiz, skriver hun.
Jag läste också det där och jag fastnade vid det här att de här unga, nyexaminerade läkarna bland annat, att de vill flytta till Dubai och Qatar därför att kvinnorna där då säger så att jag vill bo i ett land där mannen tar notan, där mannen betalar när vi går ut på krogen och sådär. Det är den här lite konservativa kvinno- och mansidealen som avspeglar sig i det här. Jag tänker att de säger också att där nere finns en kultur och värderingar som passar mig. Och det skulle jag inte ifrågasätta mer än att jag tänker att hela idén och kulturen och värderingarna kring den välfärdsstat vi har här i Norden. Mm. Den tror jag man sätter pris på när man blir lite äldre. Kanske inte när man är 32, men man gör det sen. Så kommer de tillbaka sen.
Eller hvis man prøver att leva 10 år i en vanvittig stat som Qatar.
Ja. Vad tänker du, Johan? Har ni såna där?
Jag har inte sett någon sån här diskussion om liksom just invandrare som skulle vilja flytta liksom tillbaka, eller vad ska man säga, till leta något land där var man skulle passa bättre in. Däremot finns det ju en hel del om finska högutbildade personer som jobbar i stora globala företag och sånt här med löner som är 3-4 gånger högre än i Finland.
Finner är ju väl till Norden, du bor i nämligen Norge.
Mm. Ja, precis. Ja, det är ju kanske mer såna här sjuksköterskor och såna saker.
Vi är kommit till vägs ände här, och Hassan, du har ju allerede lanserat den låten som vi må gå ut på här idag. Selv om jag vill opponera lite grann, för jag vill helst inte säga si att det är midnatt i Europa. Vem är det som har skrivit denna låten, och når kom den egentligen?
Ja, alltså Thomas Helmi blir fremhævet af Bent Meyer Sørensen som profetisk, ikke? Altså han ligesom kunne se, hvordan Europa ville udvikle sig i den her sang Midnat i Europa fra 1986, ikke?
Det er midnat nu i Europa. Jeg står.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, finske Johan Strang, jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio.
Ekonyheter. Det finns inga misstankar om sjöfylleri efter att ett lastfartyg gick på grund utanför Landskrona i förmiddags. Det här uppger kustbevakningen för Ekot. Skrovet på det grundstötta fartyget undersöks nu av dykare för att se om det finns några skador. Samtidigt pågår också förhören med besättningen på fartyget. Om president Donald Trump genomför sitt hot om att höja ståltullarna för EU-länderna från 25% till 50% så kommer det skapa problem för stål- och bilindustrin. Men vad som kommer att hända i dagsläget är högst osäkert, enligt Mattias Ternell som är handelspolitisk direktör för stålindustriernas branschorganisation Järnkontoret.
Det är ju inte givet att Trump håller i. Han har ju gjort flera utspel där han säger en sak och sedan så märker han att oj då, nu tog jag kanske lite för mycket, och så backar han tillbaka.
Sveriges export av högspecialiserat stål till USA ligger på cirka 8% av den samlade exporten av stål. Ett stål som USA inte producerar själva.
Det är ju inte lite, utan vi pratar om i pengar kanske 4 eller 5 miljarder. Så att det är ingen oviktig marknad på något sätt, men det är viktigt att ha proportionerna. En 50-procentig tull är ju väldigt långtgående. Det är inte säkert att kunderna klarar att svälja det, och att leverantörerna i så fall är beredda att ta på sina marginaler.
Samtidigt tror Mattias Ternell att de amerikanska företagen ändå kommer att behöva köpa det svenska stålet.
Möjligen så kommer stålanvändare i USA som behöver olika typer av kvaliteter och stålsorter att vända sig mot de här tullarna. Jag hoppas i grunden på att EU och USA kan komma överens om en så frihandelsvänlig lösning som det bara går.
Reporter här Helena Boman Brody. Kina varnar nu USA och säger att landet inte ska leka med elden. Det är efter att USAs försvarsminister Pete Hegseth i natt sa att en kinesisk invasion av Taiwan kan vara nära förestående. Och Hegseth uppmanade också länderna i Asien att rusta upp sina försvar för att avskräcka Kina. Kina kallar Taiwan-frågan för en intern uppgörelse och menar att inga andra länder får lägga sig i den. I Paris har tre synagogor, förintelsemuseumet och en restaurang att vandaliserats med grön färg. Polisen har startat en utredning om skada som utförts på religiös mark, men ingen har gripits. Frankrikes inrikesminister skriver på X att han känner djup avsky mot dessa vidriga handlingar riktade mot det judiska samfundet.
P1, Sveriges Radio.
EU lägger nya sanktioner för att pressa Ryssland. Men samtidigt fortsätter Europa att köpa rysk energi och göda Putins krigskassa.
Det ser illa ut och experter som jag har pratat med, de ser ju det som ett stort mått av hyckleri.
Varför är det så svårt för EU att kapa energibandet?
Och den nya frågan som också seglat upp, det är att gå från ett beroende till ett annat.
Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Eller varför inte fortsätta lyssna på P1 denna lördag kväll? Det är ju ändå inget bra på tv, och det där med mysiga grillkvällar i slutet av maj, och det är överskattat. Europapodden börjar om en timme, 9:03. Nu närmast en återutsändning från fredag kväll.
Underbara människor och välkomna till Landskampen i P1. En veckoaktuell frågesport som om den hade sänds den här helgen för 2000 år sedan inte hade haft något som helst problem med frågan: vad är veckans snackis? Jag är ledsen, jag har inte riktigt skrivit klar den här inledningen, kom jag på precis när jag läste den. Det handlade alltså, jag insinuerade att det är Kristi himmelfärd och att man skulle prata om, nej det är ingen mås, det var en farbror omgiven av änglar och så vidare. Ja, då har ni fått med det. Ja, ingen är riktigt nöjd, jag känner det. Jag drar på bara, Sara, va?
Jag funderar på hur många som visste om det.
Att det var Kristi himmel?
Ja.
Ja, ganska många. Ja. Har jag gjort en gallup på.
Men minst 12.
Ja, precis. Minst 12. Och sen vet du, sen spred de det. Det var ju det som var grejen. Ja.
De gjorde det till en snackis.
De gjorde det till en snackis för 2000 år sedan. Vi har andra grejer i Landskampen den här veckan. Välkomna, kära tävlande.
Tusen
tack.
Vad skönt att höra. I lag Evelina och Klara så har vi debutanter. Vi har lokaltidningsstjärnorna från mitt i, Evelina Hertz och Klara Orreteg. Välkomna. Så otroligt roligt att ha er här.
Tack så mycket.
Och ännu roligare att ni också är lyssnare till Landskampen, så ni fattar vad ni har gett er in på.
Ja. Det här är liksom höjdpunkten i vår karriär, att vi får sitta här. Och det säger jag nu
innan
vi börjar. Vi får se
innan
sen.
Tävlingen har ägt rum. Jag är så glad att ni är här. Och ni ska möta lag Björn och Ylva, där vi hittar lokalradiostjärnorna från P4 Stockholm, Björn Lindberg och Ylva Lilja.
Hello.
Och ni, alla som lyssnar, känner ju igen Björns röst. Inte bara för att du hörs i radio hela tiden, utan för att du är vår jingelröst.
Så är det.
Ja, så är det.
Så fort som ni ber och jag kan, så gör det gärna. Ja. Landskampen i P1.
Man bara, var det så där fint. På band eller var det på riktigt? Man har ingen vet mer än några stycken i studion. Och Sara, tillbaka i domarpulpeten har vi dig, Sara Lövestam.
Ja, och jag sitter här och räknar nu. 2000 år sedan.
Tog jag i.
År 25.
Ja, men ungefär.
Han var väl 33.
Han var 33.
Ja, så år 25, för 2000 år sedan, så var det ingen... Ja, vi kommer få mejl om det här om vi inte säger det.
Ja, vad bra. För vad skulle jag säga? Jag skulle sagt 1900.
Nej, det låter dåligt.
Ja, det blev inte riktigt snärtigt.
Nej.
Men jag förstår mitt misstag och jag ska aldrig göra om det. För den här inledningen kommer inte heller gå till historien.
Men jag tyckte det var snärtigt. Jag vill bara nämna det så att alla där hemma känner sig lugna.
Precis. Och det här kan verka otrevligt att jag börjar och vänder mig till Sara. Men Sara måste bara få berätta vad som hände henne på gymmet igår. För det är ändå spektakulärt.
Ja, en myriad av känslor infann sig när jag skulle ta på mig rena kläder efter mitt gympass.
Än så länge inget konstigt ju.
Nej.
Nej.
Plötsligt kände jag, när jag drog en linning genom min hand, som man ju gör när man reder ut sina kläder för att ta på sig dem, en skarp smärta i tummen. Oj, jag hade skurit mig. Blodvite uppstod. Vad var det som hade skurit mig? Jo, en bit ganska halvtransparent, hård grej var det. Jag blev naturligtvis
orolig
och nästan chockad innan jag insåg vad det var. Det var en liten bit Marianne.
Hon skar sig på kola. Det finns ju andra karameller att göra illa sig på ju. Men det här är ju ändå uppseendeväckande.
Ja, men det slutade ju lyckligt. Jag hade en bit mintgodis som jag inte visste att jag hade.
Men hur kunde du se att det var en Marianne av den lilla biten?
Erfarenhet.
Mm. Man märker vem som är reporten här.
Nej, men här har du en som har levt.
I och för sig, nu växer en följdfråga. Det är sant, stoppade du den då i munnen måste du gjort? För att annars hade du kanske trott att det var en glasbit som var lite kladdig.
Nej, men jag såg ju vad det var.
Ah, okay, du
den
såg.
Har ju ett mönster.
Ja, det är sant. Ja, vem är jag? Uff, vilken dum fråga. Jag löjlig
den har också ett särskilt skimmer.
Ja, det har jag.
Pärlemor. Hur gick det med tummen?
Tack, Ylva.
Ni kan själva se här. Det syns inte så bra idag, men där var det.
Ja, just det. Jag är glad att ni alla ställer rimliga frågor. Man märker att det är journalister i studion. Jag hade också tänkt att vi skulle börja prata om Stockholmsnyheter som borde lyfts upp till Riksnyheter den här veckan. Jag vill lyfta det faktum att en utter som då och då ses på fisk-tv i Slussen har fått ett namn. Är det här något ni har skrivit om? Det var i mitt i.
Alltså det är ju vår namntävling från början.
Berätta, vad heter uttern?
Vad den heter?
Ja.
Bernadutter blev det.
Bernadutter, hovet informerat och är glada vad jag förstår.
Ja. De uppskattar att ätten Bernadotte liksom får speglas i utterns namn.
Så även det är det Marina. Det är första gången vi har ett lokalmediaderby. Vad kan jag och Sara vänta mig av det här? Är det hatmatch eller är ni glada att få träffas?
Nej, men alltså kärleksfull match men starka känslor.
Ja, det är så är det ju. Och sen har ju vi hemmaplan så att det är klart att pressen är ju på oss. Så är det.
Ni har fördel med pressen och ni kan just bara slå er underläge. Mm. Och ni ser så lugna ut, Klara och Lina.
Det är så vi jobbar.
Ska vi lyssna på er knapp?
Ja!
Så vi får veta vad ni har att tävla med.
Tryck du.
Ska jag trycka?
Ja.
Det är Sugar Sugar med The Archies. Och den här har ni för att 36 av 40 kontrollerade honungar visade sig inte vara honung i ett test som biodlingsföretagarna gjorde. Det är ganska många som inte var honung.
Fler man skulle önska.
Ja,
vad var de istället?
De var inte honung.
Nej.
Förmodligen någon typ av syra. Jag har faktiskt funderat på det också, för det smakar ju ofta. Man luras ju att tro att det är... Förmodligen har man köpt det här, eftersom man är en idiot.
Var det svensk honung?
Nej, alla de 36 var utländska, vad jag förstår. Okay. Så det kan ju ge en hint om man vill ha honung.